Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alla dessa möten. Kan vi inte göra dem lite bättre? Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Steyer, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ju ha hälsa. Men hur får man det att funka? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag är det jag och Boel som poddar och vi ska prata om möten.
Ja.
Som vi nog alla har haft och kommer att ha.
Ja. Och möten kan ju vara det mest fantastiska som händer i livet, möten mellan människor. Men det kan också vara väldigt tradigt och kännas meningslöst ibland. Och det är ju inget bra.
Nej, precis. Och vi ska börja med att berätta om en tjänst som vår samarbetspartner Twitch har. Och bakgrunden till det här är att det finns forskning som faktiskt visar att isolerade hälsoundersökningar, som kallas för HLU, på friska vuxna, det är ju inte någon effekt. Och det säger ju lite sig själv. Om jag bara frågar hur du mår, eller kollar hur du mår, så får inte det någon effekt i sig. Och samtidigt så vet vi att vi behöver göra insatser på organisationsnivå. Och det är de som med största sannolikhet kommer att vara ekonomiskt lönsamma. Och det här är Lohela Karlsson som har sagt det här.
Hon är hälsoekonom, eller hur?
Ja, precis. Och däremot, så om man kopplar ihop riktade insatser till en hälsokartläggning, alltså en hälsoundersökning, då finns det stöd för positiv effekt på flera hälsobeteenden faktiskt. Och en utmaning som både HR och chefer och organisationen i stort har, det är ju förstås att man vill ha hälsoundersökningar, men man behöver effektiva alternativ.
Och man behöver veta varför man gör en undersökning, eller hur?
Ja,
precis. Twitch har tagit fram en hälsokartläggning. De kallar den för Twitch Health Check. Den kopplar då ihop en nulägesanalys med att skapa en individuell hälsocoaching under 69 månader till de medarbetare som har behov av förändring. Och du, det här är ju, det påminner mig om vårt case med hemtjänsten i Halmstad. Mm. Där man gjorde just något liknande och det var ju väldigt effektivt. De, vad var det, ökade hälsan med 300%, till och med mer.
Och för att kunna göra det måste man ju veta nuläget.
Ja, och tillbaka till vår partner Twitch då. Eftersom kartläggningsdelen görs kostnadseffektivt så kan det här och de individuella hälsoplanerna många gånger göras utan att kostnaden för företaget ökar.
Mm. Och de rekommenderar också att man använder en process med bevisad effekt. Och då finns det faktiskt riktlinjer för hälsoundersökningar som man kan hitta från Kompetenscentret för företagshälsa. Mm. Och vill man ha hjälp och driva igenom det här så kan man ställa frågan till Twitch Health. Och man kan också läsa mer på deras hemsida twitchhealth.se under tjänster.
Mm. Och hälsoundersökning.
Mm.
Just det. Men idag ska vi prata om möten.
Ja.
Och, ja. Det, eller hur?
Ja, man bara... ja. Ja, har du något möte som du vill dela med dig av som antingen... Alltså som är minnesvärt, kanske både positivt eller negativ bemärkelse?
Ja, jag var på en kurs en gång när det verkade som att ledaren var berusad under ett möte.
Då är det svårt att fokusera på ämnet, eller hur?
Jag tänkte att jag ska säga det här i podden eller inte. Ja. Det var konstigt. Ja. Nej, men så här är det väl att... Jag har suttit på möten väldigt många gånger och känt mig otålig. Suttit liksom på kanten av stolen och bara, jag vill härifrån. Jag vill ut och jobba eller jag känner inte att det är meningsfullt att vara här. Så det är de jobbigaste och sämsta erfarenheterna. De positiva är ju när människor delar med sig av liksom väldigt väsentliga saker som lyfter mig som människa och i min yrkesroll. Och får mig liksom, får gruppen att komma vidare i jobbet. Och det handlar ofta om att... dra ner brallen eller vad jag säger, dra ner garden lite och vara människa och vara liksom närvarande och att prata om sånt som är på riktigt viktigt.
Mm. Men jag tänker, man säger ju ofta att just möten blir ju vår starkaste kulturbärare och så hur vi är på möten, det är någonting som definierar hur vi är. Och jag tänker just med den här starka digitala och alla tekniska lösningar så blir ju mötena det här unika tillfället att ses öga mot öga, men det finns ju så många gånger som möten ligger planerade och på schema. Jag har ju varit inom en stor organisation och där har jag ju definitivt suttit i möten där mötet hade behövt vara, bli av. Men tänk om vi hade bara, hörni, idag är det ju det här vi kommer att behöva fokusera på. Då gör vi så här istället. Men jag vill dela med mig av just också den här frustrationen vid ett tillfälle när man ska göra den här klassiska bordet runt. Mm. Att alla ska presentera sig och så har man inte riktigt... förklarat hur lång tid det får ta per person och så säger att man är kanske 8-9 personer och så börjar den första och kanske kort och så börjar nummer 2 och gör en lång utläggning och så gör nummer 3 det också och alla känner att det här tar upp för mycket tid men ingen vågar riktigt gå in och bryta och säga att nu får nästa person faktiskt bara säga vad
de
heter.
Nej, för det blir så oartigt. Nej, det är det när man redan har sagt att man ska gå...
Och då kommer vi ju till otydlighet så. Men... Vi kommer inte kunna, alltså möten kan man ju prata om jättelänge, men vi tänkte att vi delar 10 stycken väldigt bra tips som jag hittade och sen så kan vi fördjupa oss i några av de här delarna.
Mm. Var det inte så att du hittade den här listan och tyckte, oh den är bra, och så kom du på något intressant med den?
Ja, det är så här att min svärmor, hon har drivit ett företag som heter Mötesverkstan, så ni hör ju, och hon har jobbat väldigt länge, hon är min... go-to och liksom lite av min så här mentor ibland när jag jobbar så frågar jag henne om råd. Så att det var väldigt lustigt när jag tänkte, men gud, nu måste vi ju citera den här källan. Mm. Och så stod det då min svärmors namn där.
Vad heter svärmor?
Hon heter Kari Österling. Mm. Mm. Och första tipset är ju förstås att det ska finnas ett syfte med mötet och på vilket sätt bidrar mötet till att driva verksamheten framåt.
Så vi måste ställa oss frågan varför, och det pratar vi ofta om här i podden också. Ja. Varför ska vi ses?
Ja, är det för att vi brukar ses eller är det för att vi har någonting att säga? Och ett tydligt mål med mötet, det här kan jag tänka själv att det är inte jättemånga möten jag har suttit i, tydligt syfte har det varit, men inte alltid tydligt mål, vad som ska komma ut.
Men kan vi stanna där en stund? För jag tänker att det här börjar ju redan när man bjuder in till mötet.
Ja.
Och där upplever jag ibland att man vill skriva något lite kortfattat som en bra rubrik. Och ibland blir de där rubrikerna möte på, alltså adress eller så. Ja. Och då tänker jag att i en stor kalender med en väldig massa, så här, det kan vara väldigt plottrig om man har mycket att göra. Mm. Då står det bara möte där, inget bra.
Nej.
Försök att hitta en rubrik som faktiskt säger vad det handlar om. Möte, kommunikationsstrategi. Kanske inte möte alls. Kommunikationsstrategi.
Inför
kvartal 1 eller något sånt där. Och så namnen på kanske båda företagen som möts. Mm. Så båda kan se det andra företagets namn i rubriken. Mm. Hänger du med? Mm. För då sticker du ut ur kalendern. Ja, just det. Det är det där.
Men det där är jätteviktigt. Det är samma om man ger tips om hur man hanterar sin kalender. Så om det står så här, jobba på inlägg till exempel. Så ska det istället stå liksom syftet med det jag ska göra. För då är jag ju direkt, det var det jag skulle göra. Inte bara skriva ett inlägg. Så här, det kan jag ju komma ihåg. Och sen är det här med att rätt deltagare med. Och det här är också någonting man kan diskutera. För man kan ju ha en standardgrupp. Men om man vet att tiden är knapp så kan det ju hända att jag... Om man har en sån kultur, då kanske jag kan känna att men det här berör faktiskt inte så mycket Boel. Jag vet att hon har mycket att göra. Jag bjuder inte in henne den här gången. Och då gäller det att vi har en dialog där du inte känner så här, va? Får jag inte vara med? Utan att, då kanske jag måste dra ett mejl till dig och bara säga så här, vi kommer ha mötet, men jag känner att spar din tid från det här eller någonting. Men rätt deltagare.
Ja, för det är så här. Ibland kan det ta längre tid för mig att sätta in dig i vad som hände och vad som sades på mötet i efterhand.
Mm.
Och då kan du lika gärna vara med om det är så att det är viktigt för dig att känna till det här.
Ja, det är sant.
Men det
ja.
Kan också vara så att man faktiskt bara bjuder in om någon slags slentrian.
Mm.
Eller av att man inte vågar såra någon känsla.
Ja.
Och jag menar, i min värld då, som konsult, och det har du också, ja du är ju det, och jag vet liksom timdebitering, så handlar det om att vara respektfull med både tid och pengar.
Oh ja, absolut. Och det här kan man ju behöva lyfta någon gång och säga så här, nu har vi det här första mötet som vi har planerat att ha varje vecka. Jag kommer låta gruppen vara lite dynamisk i vilka som är med, för jag tycker det är viktigt att liksom, ja, om det är så att ni behöver vara någon annanstans så finns det möjlighet till det. Men när ni är kallade, då är det för att ni behöver bidra.
Mm.
Precis. Och sen just att planera mötesprocessen. Och det här kommer vi in på det som min svärmor också jobbar med. Det här med facilitering. Just att, att,
facilitering är ju ett begrepp som dyker upp ibland. Jag tror inte alla klart för sig vad det är. Kan inte du?
Alltså, för mig handlar det om att underlätta att röra sig mot ett mål. Som i det här fallet handlar om. Så att facilitera ett till exempel möte eller en workshop. Det handlar ju väldigt mycket om att ställa rätt frågor. Och att moderera. Lite det här, vi kom in på det här med härskartekniker också. Att är jag en duktig facilitator, då ser jag till att alla kommer till tals.
Mm.
Uppstår en konflikt så har jag ett verktyg för att gå med. Inte gå emot, för då blir det liksom clinch. Och att våga liksom kunna bryta när man känner att så här, nu har 8 personer tagit upp sina mobiltelefoner. Alltså facilitering handlar om att få med alla på ett smidigt sätt mot målet.
Få mötet att röra sig mot det mål som är tänkt.
Ja.
Undvika stickspår.
Ja, och då kan jag tänka att, samma här om vi tänker ett standardmöte. Den här veckan, jag kommer inte ha någon dator med. Då ber jag de andra att inte ha det heller. Och så säger jag, vi kommer att stå vid en whiteboard. Typ så, och ett agilt möte.
Mm.
Att det är också facilitering, rent hur man, vilken typ av lokal och var man har mötet. Men också hur man är under mötet och någon ansvarar för att facilitera det framåt.
Och det är väl inte riktigt samma sak alla gånger som att leda ett möte, utan en bra facilitator kan ibland göra en insats som man inte tänker på i efterhand. Den var bara väldigt viktig.
Ja, och det kan faktiskt vara så att just man... Det märks inte. Det är så här seamless. Liksom. Då är man riktigt, riktigt duktig.
Mm. Ja, intressant. Just det.
Ja, men inledning. Och även om man har skickat ut ett syfte och att vi ska hålla på en timme och så sätter ju inledningen tonen för mötet. Och det tror jag är viktigt. Och det är någon som äger mötet.
Ja.
Och den personen måste göra det tydligt.
Varför är vi här och så? Ja, men så är det ju. Man landar från olika scenarios och sammanhang. Och det kan behöva påminnas varför man är där. Och vad mötesledaren förväntar sig av alla deltagare också.
Ja. Och så punkt 7. Det handlar om att anpassa. Och det handlar ju egentligen om det vi pratade om innan. Det här med facilitera. Man kan ju behöva gå på dagsform och känna så här, oj, vi skulle sitta här runt det här bordet och nu uppstod det här och då behöver vi skruva lite under tiden. Man måste vara på tårna, så att säga.
Ja, för det är ju så att det händer saker som förändrar verkligheten hela tiden. Man kanske har en mötestid och så har det hänt något väldigt stort. Jag menar, någon vd har avgått eller sådär, va? Så att, ja, och då får man ju helt enkelt, som du säger, anpassa.
Mm.
Mm.
Och så ett bra avslut, jätteviktigt. Att det handlar ju mycket om att tala om vad gör vi här näst. Har alla uppfattat när de går därifrån vad deras roll är inför nästa möte eller efter det här mötet? Och det är ju en jätteviktig del.
Mm.
Så att inte folk går därifrån och upplever en osäkerhet. Och man får ju kraft också av att känna att oj, syftet var det här.
Mm.
Målet var det här. Och så här långt nådde vi.
Mm.
Bra jobbat.
Och den sortens repetition i slutet av ett möte är, skulle jag säga, aldrig tråkig, utan den är viktig för att man summerar just varför var vi här och vad fick vi ut av det. Och så det här med vem gör vad och när. Vilket ansvar hamnar på vem, så det inte finns några otydligheter.
Mm. Och sista punkten just med uppföljning, att har man lovat återkomma med anteckningar eller någonting så ska det komma ganska snart, för sen sätter resten av livet igång.
Mm.
Sådär, så att, ja.
Mm. Precis, och så här, det är ju så att ibland är det härligt och mysigt att bara träffas. Och även den sortens liksom, relationsbygge för sakens skull, för sitt eget skull, är ju viktig även när man gör affärer. Men att bara ses under lösa former för att chitchatta, det passar liksom inte alltid.
Nej, just det här med alltså, samkväm, att det är en viktig del. Det kanske är enda gången på veckan jag träffar dig. Men då kan man ju också ha respekt för kalendern och säga att ni som vill och känner att ni har tid, vi ses vid kaffeautomaten 10 minuter innan, då hinner vi prata lite. Men klockan 15.00, då är liksom mötet igång. Och då har jag ju respekt för om du har mycket att göra, då kommer du klockan 3. Känner du att så, ah, men jag vill snacka lite innan, då kommer du 2:50. Mm. Så det är också respekt för varandras tid. Och att vara effektiv under mötet. Så. Mm. Mm.
Sen är det ju så att alla är olika. Och har man en stor grupp, ja, då är ju gruppen på ett sätt. Är det kanske bara en person man träffar och har ett möte med, så kan man ju verkligen anpassa sig till den personen. Och ja, där kanske jag slår in en öppen dörr. Men jag tycker att med vissa människor vet jag att det är raka puckar, rakt på som gäller. Och då är det inte alls bra att ha en massa, ah, hur mår du, läget, jaha, hur var det helgen? Mm. Nej, funkar inte alls Nej. Med den personen.
Nej.
Medan i andra relationer vet jag att det där är superviktigt.
Ah.
Och det kan ju vara väldigt mycket omsorg i det, men det kan också vara lite som att snacka om vädret. Man värmer upp och känner ja. Sig för och hur dagsformen är idag.
Ja, precis. Och det handlar mycket om både självkännedom men lyhördhet för personen. För jag tänker om man går på de här diskprofilerna som alltså den här gula, gröna, röda. Har du gjort
ja,
en sån?
Det har ja. Jag. Och det där är ju precis. Ja, många känner till det här.
Man behöver inte
det
låsa
indelning
sig.
Av människor i kategorier som kan vara lite stiffa. Och så, men som ändå kan vara en hjälp ibland, därför att vi är ju lite olika. Vi tar till oss information och kunskap lite olika.
Ja, alltså vill man beskriva de där profilerna och vara lite fyrkantig, så är ju hur folk beter sig i möten ett väldigt bra exempel. För till exempel en väldigt grön person som det är viktigt för relationer för skulle ju tycka att det kändes jättejobbigt om du bara, okej, vi ska diskutera budget idag.
Ja.
Medan en röd bara, gud vad skönt, rätt på ämnet. Ja. Jag är ju supergul, så jag måste ju bara, gud, jag fick en helt annan idé. Släpp budget och bara är kreativa istället. Mm. Jag vill rita.
Ja. Ja. Och så är det väl den blå också bara, som
snälla,
är,
jag måste ha mitt Excel-schema.
Ja, precis.
Min man.
Mm. Ja. Och vi behöver ju alla få lite liksom balans av dem som inte är som vi. Så ett bra möte innehåller kanske människor från lite olika färger.
Ja, verkligen. Och just att man, men har man då ett tydligt mål och man vet att någon kommer ta hand om den här processen så att inte den här timmen eller halvtimmen bara går, så kan de flesta också koppla av. Kanske till och med den här väldigt liksom auktoritära röda som gillar att bestämma. Sådär. Men just precis, syfte är jätteviktigt. Och som sagt, jag tänker mycket på de här mötena som man kanske har. Ja, men vi har alltid måndagsmöte till exempel. Och de behöver man ju gissningsvis ha. Men jag kan tänka att man kanske kan vara just lite dynamisk i längd och form. Därför att det kan inte vara samma volymagenda varje vecka. Och det är ju lättast att bara gå dit, sätta sig på exakt den platsen där man satt förra gången, och den här personen kommer att ha sin dator uppe och den här personen kommer att komma. Alltså det sätter sig att man liksom, vi hittar regler som vi respekterar tillsammans. Mm. Och så här, hur gör vi de här mötena så att när vi går härifrån så känner vi så här, yes, nu drar veckan igång och jag har fått en liksom inspiration och kommunikation jag behöver.
Mm.
Så jag tror man kan behöva jobba lite med möten. Både som man ska börja ha, möten som man har haft ett tag. Funkar det här? Ska vi ha det så här?
Precis. Det här stående mötet, det finns en stor trygghet i att man vet vilka former som gäller. Så man inte behöver liksom ta reda på det för varje gång. Men för att inte riskera att de blir tradiga eller känslan trianmässiga, kan det också vara bra att låta till exempel ansvaret för att dela med sig av någonting rotera i gruppen.
Ja.
Eller att man någon gång inleder med... Och liksom, ja, inte vet jag, leka en liten kort lek.
Ja, men när vi pratade om kreativitet i det avsnittet också, så kan det vara jättebra att säga så här, hörni, jag tänkte börja med det här mötet med någonting helt annat. Typ, så här, alla får, och det får inte vara löjligt, men vi vet ju att hjärnan behöver liksom, så här, skakas om lite.
Just det.
Så att man vänder och vrider lite på det så att det händer någonting. Och det, syftet är ju att öka engagemanget under mötet. Det är inte ett ställe där man går och sätter sig och typ smygskriver en inköpslista. För då bidrar man inte och då är det någonting som inte stämmer.
Verkligen, och precis. Så då vill man vara lite oväntat kreativ på ett möte som har återkommande former. Kan det vara bra att repetera formen, inleda så att alla är trygga och sen säga okej, vi ska tänka nytt och skapa idag. Så därför gör vi en kort lek. Och då tänker jag från vårt kreativitetsinslag så har jag med mig det här. Ja, men hur skulle vi podda om vi var Astrid Lindgren?
Ja.
Eller hur skulle vi podda om vi inte hade internet?
Ja.
En rolig tanke. sätter igång skallen och så värmer man upp sina liksom oväntade tankebanor.
Ja, men så här, hur skulle ni göra resten av dagen om datorn inte funkar? Ja. Nej, men så att man ska inte rädas det och tänka att det stjäl mycket tid, utan det kan faktiskt bara ske på några minuter. Men just det här att se till att folk byter plats, man kanske står upp, man står framför en whiteboard, man jobbar med post-it-lappar. Har man haft det klassiska sitta och någon står och liksom drar sådär, drar någonting framme vid en tavla, så testa någonting annat. För att information är ju någonting man oftast liksom kan dela i skrift, men vi är ju i mötet för att vi ska ha utbyte av varandra i liksom tid och rum.
Mm.
Och vi kommer till det här också som kallas för flippade möten.
Mm.
Just att jag kanske skickar ut all information till dig innan och så ska ni läsa på och så skickar jag med 3 frågor. Läs igenom det här. Kom liksom förberedda och vi kommer att diskutera de här 3 punkterna som ska leda fram till ett beslut med vem, vad och när.
Mm.
Och då, det kräver ju förberedelser. Då kan du ju verkligen sinka gruppen om du bara, nej, jag har inte hunnit läsa. Och så blir det lite så här, nej, inte jag heller. Nej, då är det strikt. Nu, ni ska ha läst det här innan.
För att sitta gäller och dra att sätta det. En sån kultur. Att om du får en sån förväntan på dig förväg så behöver du göra tid för att komma förberedd. Eller hur? Jag tror att det är en kulturfråga. Ja. Att man måste liksom signalera över tid att det gäller att följa det här. Men sen tänker jag också att om jag som mötesledare ber någon att dela med sig av någonting, berätta något, så är det viktigt att komma ihåg, speciellt på lite större möten, att alla tycker inte att det är jätteenkelt att tala inför grupp.
Nej.
Så att även om man själv tillhör de som gör det väldigt mycket, så respektera det och förbered den personen och kolla så att det känns tryggt och okej. Och att den personen har vad hon eller han behöver.
Absolut. Och här blir det ju också att hur vi, alltså om det är liksom första gången någon ska ställa sig upp inför gruppen, så är det så här, hjärtat slår sig liksom, man tycker att det syns. Och så hjälps gruppen åt och lyfter den här personen. Det kan ju vara någon som sen då vågar gå upp och ställa sig någon annanstans och prata. Men jag tänker just det att om man håller ganska hårt att så här, okej, nu vet jag att de ska läsa det här innan, men de kommer inte göra det vet jag, och så anpassar man till det och man kör ganska hårt, okej, då kommer det bara hända kanske en gång, sen visste folk, jäklar, det var att man var tvungen att läsa innan.
Man håller sig till planen, ja, för annars så kommer man inte få det att funka.
Nej.
Så enkelt är det ju. Förväntningar är ju jätteviktiga. Vi påverkas ju mycket av vilka förväntningar vi känner att vi har på oss. Och tror vi inte att det är en riktig förväntan utan bara ett tappert önskemål, nej, men då prioriterar vi kanske inte att läsa igenom eller förbereda som vi ska.
Nej.
Alla kommer i alla fall inte göra det.
Nej.
Nej. Positiv förväntan på andra kollegor, medarbetare och partners, det får väldigt mycket att hända i tillvaron.
Ja. Mm. Men vi kommer igen till det med respekt för varandras tid.
Mm.
Att mötet är unikt för att vi är i samma rum.
Mm.
Och då är det ju det vi ska liksom utnyttja.
Mm.
Men att sitta och läsa bredvid varandra känns ju liksom lite onödigt. Så.
Ja, verkligen.
Mm.
Mm. Sen gäller det förstås att då, om någon inte har lyckats med den här uppgiften, att inte helt då dra ner brallorna enda gången jag säger det i det här avsnittet.
Fantastiskt uttryck.
Helt officiellt så, utan du helst ska man ha byggt upp en stämning som gör att den känner sig redan lite dum för det. Och då liksom räcker det som läroprocess.
Ja.
Så inte hänga ut människor på ett taskigt sätt under mötets gång.
Nej.
Mm.
Precis. Och ja, alltså jag tänker det med, det är ju två liksom roller i ett möte, eller det är flera roller, men det är ju en som liksom naturligt leder mötet, och om den personen kommer att göra det regelbundet, så är det ju värdefullt att liksom investera i att kommunicera de här förväntningarna och mötesrutiner och regler som gör att vi just känner att gud, de här mötena, de är effektiva och bra. Alltså det händer grejer här, och sen kan man chitchatta innan och sådär. Men det är tydliga regler, och är man så här, men jag störs verkligen av när folk har mobilen framme, då måste man liksom ta det och kanske så här, avsätta lite tid. Vad ska vi ha för mötesregler? Och så står de någonstans, eller till slut så sätter de sig, så vi har behövt inte ens prata om det. Och då blir det här som vi också pratar om med härskartekniker, att om du tar upp mobilen, då är det liksom i kulturen att jag petar på dig och bara, du, ta ner den.
Gör inte så, det är inte respektfullt.
Nej.
Och det här tycker jag är värt att stanna till vid lite grann, det här med våra olika skärmar, mobiler och datorer och paddor och allt vad det är. För att ibland kan det vara ett viktigt redskap att använda under mötet. Ibland blir det bara ett störande moment som tar någons eller allas fokus från det viktiga. Och jag vet att på mitt jobb så säger vi att vi vill ofta ha datorn uppe för att föra mötesanteckningar. Eller att en person i alla fall gör det under mötet. Det är väldigt effektivt istället för att man då flera timmar senare ska sitta och rekapitulera vad som hände. Mm. Men då tycker jag också att det kan vara viktigt att säga det. Ja, nu sitter jag med datorn uppslagen här och det är för att jag ska ta anteckningar för att vara effektiv med vår och er tid.
Mm.
Så. Och samma sak vet jag, ibland har jag med mig mobilen och vill anteckna i den.
Mm.
För jag tycker det är praktiskt att anteckna digitalt, för då slipper jag liksom göra om det. Men då brukar jag också säga det. Bara så ni vet, jag sitter inte här och smsar eller gör något annat, utan jag tar anteckningar så att ni inte tror att, att jag är oartig på något sätt.
Mm.
Eller hur?
Ja, jo, men för det känns faktiskt som att man behöver kommentera. För det är klart att en mobil uppe, den bilden för mig, den är ganska dissig. Så det är så här, då måste du nästan, bara så ni vet, jag tar anteckningar. Mm. Annars känner jag så här, vad gör hon?
Och sen tror jag att det är värt att fundera på också vad det är för möte man vill ha och vilka eventuella utmaningar man har på det mötet. För att fälla upp den här datorskärmen, om den är mellan dig och mig, så kommer det definitivt att vara, eller kunna vara, ett potentiellt hinder för vårt, vad ska man säga, vår kommunikation. Men har vi då en tajt och bra relation och vi känner varandra, så behöver inte det vara något problem. Men är det ett, vad ska jag säga, känsligt möte av någon skäl, eller jag behöver bygga relationen, jag kanske behöver liksom vinna ditt förtroende, så kan jag överväga att faktiskt inte jobba just den gången.
Just den gången, bara för precis. Och jag kan känna det själv att med vissa människor som, alltså när man verkligen ser, det är nästan så att man ser tydligt så här, visat, nu lägger jag ifrån mig mobilen. Det tycker jag är jättehärligt, för jag vet ju själv att om någon sitter och liksom tittar på sin skärm hela tiden, det går ju inte att vara i dialogen samtidigt. Och nu låter det mer som ett one-on-one-möte sådär. Men,
ja, men det här med ögonkontakt, att kunna titta på varandra med jämna mellanrum, det är ju det. Det är ju ett av värdena med att vi ses.
Ja.
Så sitter alla och stirrar. Och du, det här också tycker jag är, liksom, vi är ju nu idag, många av oss i alla fall, så himla låsta vid att det ska vara en presentation, alltså en PowerPoint eller Keynote, som är någon slags bas för varenda möte. Och jag skulle vilja säga att det kan vara väldigt bra att släppa det.
Ja.
Man blir mer närvarande.
Mm.
Ta ett blädderblock eller någonting. Ha anteckningar så att det finns stolpar ändå.
Mm.
För då, vi tittar mer på varandra och det händer mer.
Ja.
Plus att den där presentationen, den är ju linjär.
Ja.
Och även om man har en agenda som man vill följa, så den linjära strukturen gör ju att det kan vara lite svårt att spela in nya grejer, oväntade, som kanske blir det som lyfter mötet på allvar.
Ja.
Så att,
men det kan vara lite snuttefilt. Det är lite så här, jag är inte så för, alltså du vet, lite så där, då har man den där liksom med sig, och så sitter någon och ser så här, oj, vi är på sida 5 och det är
av 36
till, herregud. Jag orkar inte. Ja, och så är det som du säger, vi kanske är så här, oj, nej, men vi ska vara kreativa. Fast på nästa slide så kommer det här. Så då dödar man det liksom.
Det är väldigt
att,
kreativt.
Ja, jag tror att är man ordentligt förberedd så... Och ibland i vissa fall måste man ha de tekniska lösningarna för att man ska visa någonting. Men i ganska många fall så är vi ju där som sagt för den här dialogen med varandra. Så.
Ja, och då kan ju en presentation vara ett stöd. Det kan vara bilder som väcker känslor. Det kan vara ord som är viktiga att ha med sig. Men då ska det vara ett fåtal välvalda bilder och ord. Inte liksom mängder av text. Det här vet ju säkert alla. Men det är värt att tänka till på faktiskt.
Jag tänker också att det blir en mer kreativ process att förbereda mötet. Om jag inte ska sitta och trycka in det i en PowerPoint eller Keynote. Men jag tänker också så här, att delta på möte. Att det här med lite självkännedom. Och veta att jag är den här som kanske gillar att prata mycket. Jag är den som behöver tänka i bilder, och här pratar vi alltid siffror till exempel. Att man känner sig själv gör ju också att man lär sig hur man kan bidra, så att man kan reflektera lite. Hur brukar det vara när jag är i möten? Brukar det vara att jag pratar mycket, eller brukar det vara att jag känner en frustration när jag går därifrån, att ja, det var han eller hon som pratade så mycket och jag får aldrig någonting sagt, och det tar längre tid för mig att landa saker. Att man har rätt att lyfta det, och också så här, kanske så här, hörni, jag pratar gärna på, så avbryt mig om jag bara drar iväg on a tangent, för det är ju en del som gör. Men att just det här, att alla är lika viktiga, och det är lätt att tänka att någon som är tyst inte har någonting att bidra med just då, men det kan vara precis tvärtom. Det kan vara precis i den hjärnan som den mest bästa lösningen är på gång.
För att... och därför är det ju väldigt bra att ha något inslag av att man går runt bordet.
Mm.
Och ja, beroende på hur stort ett möte. Ja, sitter man med 50 deltagare, då blir det ju mer av åhörare faktiskt.
Ja.
Men jag menar, om det är så här 2, 3, upp till 8 stycken, att man går runt bordet och ber alla kommentera och säga någonting.
Ja.
Faktiskt. Jag tänkte på en annan sak, det här med vad som händer rent fysiskt. Alltså, man kan ju prata väldigt mycket om hur ett mötesrum är inrätt, om det är kallt, varmt, om det är sköna stolar. Allt det här är förstås värt att tänka på och påverka hur vi mår väldigt, väldigt mycket. Att sitta ner länge, det har vi pratat om jättemycket, det är inte bra. Och det är inte bara så att det liksom inte är bra i någon slags statistiskt hänseende, utan vi hjärnan går ju ner på sparlåga rätt snabbt efter man har suttit på rumpan länge. Så kan man få folk att röra på sig under mötet, är det väldigt bra.
Ja.
Och det kan ju vara så här lite flåshurtigt att nej, men vi sträcker på oss i 5 minuter. Det är faktiskt helt okej. Det kan ju också vara så att man tar, vad heter det, i tur och ordning kanske går fram till en vit tavla eller ett breddeblock, sätter post-it-lappar. Det gör jättemycket. Och så vill jag lägga till en till sak. Om man tycker att man håller på att bli överkörd i ett möte och har någonting man vill bidra med, väldigt bra att ställa sig upp. Det händer någonting då. När jag ställer mig upp signalerar jag att jag är viktig och att det jag säger har vikt. Och jag tycker också, enligt min erfarenhet, att det faktiskt får effekt. Att folk säger så här, jaha, och så börjar de lyssna på ett nytt sätt. Jag har till och med varit med om att jag har gått från att vara någon som jag inte tror att jag har tillmäts så där jättestor vikt, alltså rent hierarkiskt, i en grupp. Och att efter ett sånt möte har fått folk som kom fram till mig, kan jag få ditt visitkort och vi måste träffas mer och jag vill veta, ja du vet så här. Väldigt effektfullt. Sen måste det ju som funka i sammanhanget, så man inte bara ställer sig upp och håller något så här ovidkommande föredrag. Men ja.
Och jag tänker just att om man är just blyg, så är det ju en... Men då måste man på något sätt hitta ett trix för att... Men sitta, om man är blyg och dessutom känner frustration, om jag har saker jag vill säga, men jag törs inte. Och då tänker jag också att i rollen som mötesledare att känna till det, att få skriva ner saker på... Alla får skriva på en post-it till exempel. Då ställer vi ju alla ganska lika och så får man gå fram och sätta upp den. Då har man gett alla möjlighet att komma till tals och så kan man ju få möjlighet att förstå och förklara vad man menar lite kort. Till exempel.
I den utsträckning man vill, eller den längd man vill.
Då har man öppnat upp för liksom mer, att inte den här som alltid kommer till tals och pratar hela tiden, utan då har man liksom så här möjlighet för alla andra också.
Men verkligen, och jag ska bara förtydliga där att jag menar ju inte att man bara plötsligt ska ställa sig upp så att stolen ramlar baklänges och hålla sitt anförande, utan att man kan faktiskt gå fram till den här vita tavlan eller blädderblocket eller liksom, visualisera någonting, kanske så här, måla med händerna i luften, se till att alla ser den. Det ska ju inte bara vara att man så här, ställer sig upp raklång för sakens skull.
Nej. Nej, och så finns det ju där du sa, vilket typ av mötesrum man har, det är väldigt inne med så här glasväggar till exempel, det är inte optimalt därför att då är jag hela tiden lite distraherad av om folk passerar utanför till exempel, men också så här mycket växter och tänka på färger och så här. Det kan man googla på om man vill läsa mer. Jag ska se om jag kan länka till en artikel om det, men Katarina Gosby som ju är hjärnforskare, hon har faktiskt skrivit en del om det här, för det är ganska intressant. Sen kan man ju kanske inte bygga om kontoret, men man kan ju säkert kanske förbättra och man kan tänka lite kreativt runt möten. Att, men hörni, vi ses, man kan ses på ett café. Det går ju väldigt mycket tid bara till logistiken och folk ska beställa om man ska ha så här. Men det går ju att kanske lägga lite tid på så. Hur skulle vi kunna ha mötena på ett annat sätt ibland bara, någon gång, en gång i månaden.
Och framförallt lite längre möten, bryta dem med någonting.
Ja.
Och förutom att bara gå till kaffeautomaten, är det under den varmare delen av året så kan man, det gjorde jag härom sistens, hade liksom i bakfickan på ett möte som jag visste skulle kunna bli lite sådär friktionsfyllt, hade i bakfickan att vi kunde ta en glasspaus. Och då gjorde vi det. Det är så soligt idag och nu behöver vi sträcka på oss. Vi har ju liksom minst en timme kvar. Jag föreslår att vi går ner till kajen och så köper vi en glass och då hinner vi prata om det här under tiden. Det blev ju en helt annan stämning faktiskt.
Men det är också ett sätt att till exempel be alla att, för ett promenadmöten, det är väldigt svårt att ha en gruppdiskussion på en trottoar, liksom 20 pers. Men om man tänker sig, det här skulle vi kunna prata om 3 och 3. Be folk ta med sig jackorna Och sen så väldigt tydligt, en kvart på med jackan, 3 och 3, en kvarts promenad och diskutera här, kom tillbaka och presentera. Mm. Då har vi fått in liksom rörelsen också. Passar heller inte alltid, men det kan gå.
Och då, det finns andra saker att tänka på då. Jag höll en kick-off på mitt jobb och gjorde just så, skickade ut folk 2, 2 eller 3, 3. De skulle gå typ en kvart, tror jag. Och sen var det ett par som liksom inte kom tillbaka. Det var ju tur att vi hade telefoner. De hade gått vilse.
Hoppsan.
Det kan vara bra att peka ut. Ja, där kan ni gå till exempel. Till det runda huset där och tillbaka.
Då får jag som på dagis. Vi har en sån här snöre i mitten och så västar på. Vi är ute på möte. Men av erfarenhet så måste vi faktiskt hålla ihop som grupp. Ja. Men jag tror verkligen på det. Att man kan investera lite tid i att tänka på hur man kan förbättra mötena. Är det att vi behöver bli tydligare med inbjudan, syfte? Är det att den som håller i mötet kanske behöver få lite verktyg på hur man just faciliterar mötet? Och är det kanske att förtydliga förväntningarna på de som deltar? Alltså, behöver vi förtydliga reglerna? Eller funkar det bra? Liksom, hur många känner att vi kan få till det lite bättre? Och hur gör vi då? För att ska vi ha kanske ett möte i veckan i 20 veckor den här våren. Sätta lite tid att investera i att förbättra mötena. Alltså snacka om att det kan göra stor skillnad.
Verkligen. Och jag vill påminna igen om det här. Just att döpa mötena till något smart och kommunikativt. Som gör att det funkar när det ligger där i kalendern. Ja. Så inte alla möten heter möte eller avstämning.
Nej.
Det blir lite tjatigt.
Nej, precis. För det säger sig lite självt i att om jag bjuder in dig och 5 pers till så är det ett möte vi ska ha. Och det finns ju olika liksom, typer av, alltså så arbetsmöten. Bla bla bla. Det kan man ju säga, den här gången kommer vi fokusera på att försöka lösa det här problemet. Ja, då sätter det mindsetet hos de jag bjuder in också.
Och sen så kan man ju bli väldigt förtjust i någon så här typisk, ja, någon form som du sa, flippade möten då, att folk ska förbereda och göra mycket innan. Men då är det också viktigt att fundera på, är det rätt möte att testa den här metoden? Tillför det något? Eller skulle jag spara det till ett annat sammanhang?
Sant. Men tydligt syfte som ska kommuniceras till alla. Tydliga förväntningar. Rusta dig som mötesledare i hur du leder mötet.
Rätt personer på plats.
Ja.
Och de som inte ska vara där ska slippa.
Ja.
Eller slippa. Ja, de ska inte vara där i alla fall.
Ja. Hålla tider.
Just det. Fatta effektiva beslut. Och det är också viktigt. Är det här ett beslutande möte? Eller ett diskussionsmöte? Ja, olika typer av möten.
Och en bra avslutning och liksom tydligt så här, vad händer nu och vem gör vad?
Vi har ett uttryck på mitt jobb som är förtydliga och bekräfta. Det kommer från amerikansk militär. Vad är det? Confirm and clarify and confirm, tror jag. Det är ett jättebra uttryck. Och det kan man använda just i slutet av ett möte. Okej, vad sa vi nu? Varför ska vi göra det här? Till när ska det vara klart? Och vem gör vad? Ja, så.
Jag gillar ett annat amerikanskt uttryck. Ja. Proper preparation prevents piss poor performance.
Ja.
Det är som är det mesta. Och det gillar jag.
Och de många funkar jättebra ihop, de där.
Ja.
Superbra. Ja, och så fira segrar.
Ja.
Det är bra.
Ja, men det, ja, så här, hörni. Så här, nu har vi kommit så här långt, för det kan ju vara så att målet var någonting, men så hände det någonting och det hanterade vi bra, men det gjorde att vi inte, vi kom inte i hand med det. Så måste man ändå, så här, men hörni, nu har vi ju faktiskt gjort, och det handlar ju en del av, det blir ju en del av det här med sammanfattningen. Hörni, vi har faktiskt gjort det här med en positiv ton. Hur ser vi till att vi kommer i mål med det här då nästa gång? Så.
Krädda folk som har bidragit med bra grejer, lyfta varandra.
Jag tänker på det här, alla organisationer vill ha mer feedback. Det är ett ypperligt tillfälle att säga till sig själv att jag ger feedback till någon efter mötet. Säg att man är några stycken, så det ska inte bli krystat. Men om jag har det i bakhuvudet att när vi går härifrån så ska man liksom, just det här som gör så gott. Någon typ lägger handen på en axel och säger så här, du var så himla bra när du tog upp det där om XYZ.
Ja.
Att bygga in det, för då börjar vi bygga den här feedbackkulturen också. Och på mötena så har vi stor chans att göra det.
Så fort man känner något positivt om en annan människa, det de har gjort eller sagt, ut med det bara.
Ut med det. Bra.
Ja.
Hoppas att ni skapar bra möten under våren. Ni får jättegärna dela med er av, alltså det vore ju lite kul också, det är jättekul att ha de så här riktigt tokiga möten. Men också möten som går riktigt bra och kanske att någon har förändrat någonting som gör att det faktiskt känns riktigt, riktigt bra. Så får ni jättegärna dela mer av det i våra sociala medier.
Gör det. Berätta om framgångar, fallgropar, tankar och idéer.
Mm.
Vi vill höra mer av allt.
Vi tackar våra samarbetspartners, Scandia och Twitch Health, och förstås Agda Media för den här produktionen.
Mm. Dela våra avsnitt i sociala medier och skriv gärna en kommentar, så hjälper det oss att nå ännu fler lyssnare. Till slut, var snälla mot varandra förstås och ha det jättefint. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.